Lawsons-teamet. Ska vi be tillsammans? Tack, Herre. Tack för ditt rikes närvaro mitt ibland oss. Tack för att där finns vår frid. Där finns vår glädje. I din närhet, Herre, i din närvaro. Tackar för en öppen himmel på den här platsen den här morgonen. För det som du har förberett för oss. För det bord som du har dukat, som vi kan få äta av. Tack helige Ande för din närvaro. Och jag ber även för de som är hemma, de som är sjuka, Herre, i dessa tider. Jag ber att du skulle styrka och förnya och vederkvicka, Herre, till ande, själ och kropp. Tack för att du är med oss här också. Genom din helige Ande, välsigna nu ditt ord. Låt det få landa i god jord och bära frukt till din ära. I Jesu namn. Amen. Amen. Underbart. God morgon allihopa. Jättegott att vara här med er. Jag, mitt namn är Farnas Etematfar. För de av er som inte känner mig. Jag är ursprungligen från Iran, men jag är uppväxt här i Sverige. Jobbar som högstadielärare, undervisar språk. Och parallellt så studerar jag nu teologi och går pastorsprogrammet på ALT, Akademi för ledarskap och teologi, som ligger inne i stan i Stockholm. Och den här morgonen har jag fått förmånen att få predika och dela Guds ord. Och jag kommer koppla samman lite, eller koppla ihop med det som Malin var inne på förra veckan och det temat som vi är inne i som församling. Att hitta en rytm, en puls för vårt liv med Gud i en stressig tillvaro i ett samhälle där det är högt tempo. Visserligen så är det lite lugnare tempo just nu på grund av pandemin, men vi får se hur det blir sen när allting öppnas upp igen. Och temat för den här söndagen är då en regel för livet. Jag har en PowerPoint här. Den. Precis. En regel för livet, och jag tänker principer för livet med Gud. Och det här kan tyckas väldigt olika ifall man inkluderar Gud än om man inte inkluderar Gud i sin vardag. De principerna, den regeln kan skiljas åt ganska mycket. Så vad tänker du på när du ser en regel för livet, principer för livet med Gud? Vad poppar upp i ditt huvud? Och när du kopplar det till ditt liv, du kollar bakåt. En treåring kanske inte kommer ge samma regler eller principer som en 16-åring, en 45-åring eller en 75-åring. För vi har alla levt olika länge och har olika bakgrunder och erfarenheter. Men vad skulle en regel för livet med Gud i så fall vara? Och då tänker jag i ett stressigt postmodernt samhälle. Hur kan vi leva som hållbara kristna? Det är frågeställningen som jag ställer idag, eller som vi ska liksom tugga på tillsammans och processa lite och se vad vi landar i. Och jag vill ta er med på en resa lite bakåt i tiden till en bok i Bibeln i Gamla testamentet och en person som reflekterade mycket kring de här frågeställningarna, men han gick ett steg längre och lite djupare och överlag livet och de här existentiella frågorna. Och den boken är Predikaren. Jag vet inte hur många som har läst Predikaren, men vi känner säkerligen till den och kung Salomo. Vi kan gå vidare till nästa slide. Innan den. Okej, så Predikaren, om den inte funkar så kan vi låta det vara, så talar jag bara fritt. Det är helt okej. Predikaren är Bibelns mest filosofiska bok. Och man tror att det är då Salomo som har skrivit den, som är författaren. Och här är det frågor som berör livet. Han brottas, han tuggar och vänder upp och ner på varje sten för att liksom se Vad kan en regel för livet vara? Vad är meningen med livet? De här paradoxerna. Livet är inte alltid svart eller vitt. Det finns gråzoner. Och det är de här kanske lite jobbigare frågorna, men som alla människor går och brottas med och bär på, de här frågeställningarna som Salomo lyfter. Och vi kommer följa lite hans resa och hans process och sen in i Nya testamentet och se paralleller till Jesu ord. Så vi kommer börja i kapitel 2. Och vad är det då utgångspunkten för kung Salomo? Jo, han var en väldigt stor och rik man. Han hade mest vishet än alla andra. Och i kapitel 2 så läser vi att han kommer till en punkt i livet där han vill pröva glädjen. Vad är det som ger en människa sann glädje? Han tänker i sitt hjärta, okej, han har liksom allt. Han har fått vishet av Gud, han har fått rikedomar. Allt som hans ögon kan se har han. Han har allt han behöver, han har allt han vill. Men det är någonting som saknas. Det är fortfarande någonting som fattas. Och så här står det då i kapitel 2, vers 1, samt vers 3 till och med 11. Jag sa i mitt hjärta, nåväl, jag vill låta dig pröva glädjen. Jag tänkte att jag skulle stärka min kropp med vin och hålla mig till dårskap till dess att jag såg vad som var bäst för människors barn att göra under himmelen de dagar de lever. Jag uträttade stora ting. Jag byggde hus åt mig. Jag planterade vingårdar åt mig. Jag anlade trädgårdar och parker åt mig och planterade där alla slags fruktträd. Jag anlade vattendammar åt mig för att med dem vattna den skog av träd som växte upp. Jag köpte slavar och slavinnor och hade tjänare som fötts i mitt hus. Jag ägde mer boskap, nötkreatur och får än någon för mig i Jerusalem. Jag samlade också silver och guld och skatter från kungar och länder. Jag skaffade mig sångare och sångerskor och det som är mannens lust, en kvinna, jag kvinnor. Man tror att kung Salomo hade ungefär 300 kvinnor. Jag blev stor, ja, större än alla före mig varit i Jerusalem. Min vishet, och han var den visaste av alla, min vishet förblev också hos mig. Allt som mina ögon begärde gav jag dem, och jag unnade mig all glädje. Till mitt hjärta hade glädje av all min möda, och detta var lönen för all min möda. Men, vi pausar där. Jag har skrivit i kursiv stil och fet stil för att betona utgångsläget när vi utgår ifrån oss själva. Jag, mig, mitt. Men när jag såg på allt som mina händer hade gjort och på den möda jag hade lagt ner, se då var allt förgängligt och ett jagande efter vind. Det finns ingenting att vinna under solen. Så Salomo, eller predikaren, är på en resa för att utforska vad kan en regel för livet vara? Vad kan principer för livet med Gud vara? Ska jag göra det här? Jag skaffar mig trädgårdar. Jag fixar... Jag skaffar mig sångare och sångerskor och allt som jag längtar efter. Det fixar jag. Det kanske är det som kommer ge mig tillfredsställelse. Det kanske är det som är meningen med livet. Men han märker att det ger inte honom den glädjen som han längtar efter. Det är fortfarande tomt. Det är någonting som fattas. Och vi kan se ganska mycket av det här i vårt samhälle. Vi kan se ganska mycket av det här jagandet efter vind. Det här att bygga sitt egna hus, sina egna projekt. Det behöver inte vara negativt. Men när det bara blir fokuset så blir det väldigt tomt. Och när vi springer som alla andra, om vi som Guds folk springer precis som alla andra i samhället, vad är då skillnaden? Om vi hamnar där i lika mycket mängd av stress, om vi hamnar där i lika mycket mängd av ofrid, om vi hamnar där i lika mycket mängd av utbrändhet. Det finns alldeles för många utbrända kristna. Jag har varit en av dem. Vad är det här jagandet efter vind? Var kommer det ifrån? Varför gör vi så här? Varför springer vi? Varför ska vi bygga så mycket för oss själva? Men han fortsätter och tuggar vidare. Kapitel 5. Här har han ändå någonstans kunnat landa i någonting. Kapitel 5, vers 17 och 18. Se, detta är vad jag har insett. Så nu har han gått en bit på vägen. Han har vänt upp och ner på de här stenarna och är alltid förgängligt. Det är bara jagande efter vind. Men, detta har jag ändå insett. Vad är det Salomo har insett? Det är gott och skönt att människan äter och dricker och gör sig goda dagar mitt i sin möda. När hon strävar under solen, de levnadsdagar som Gud ger henne. Till detta är hennes del. Om Gud ger rikedom och skatter åt någon, och dessutom förmågan att njuta av det och ta ut sin del och finna glädje i sin möda, då är det en Guds gåva. Wow! Om vi bara stannar upp här. Det här är verkligen guld. För jag tror det är någonting som vi har gått miste om. Som människor, som Guds folk. Hur ofta gör vi det här? Att vi stannar upp. Och om vi går vidare till nästa slide. Så skulle man kunna säga som så att en princip är just att stanna upp och njuta av livet. Så det är Guds gåva till dig. Det är Guds gåva till mig. Gör vi det tillräckligt i allt vårt jagande efter vind? I vårt spring till vänster och höger och allt som ska fixas och donas och byggas och jag vet inte, renoveras? Stanna upp. Stanna upp. Tacka Gud. Prisa Gud. Wow, jag har den här dagen. Jag är frisk. Jag har hälsa. Jag har tak över huvudet. Jag har en säng att sova i. Jag har en familj. Jag har goda vänner. Jag har en församling. Det är så värdefullt. Jag har ett arbete att gå till. Istället för att ha det där jobbet och byta och hoppa fram och tillbaka. Jag har ett jobb. Wow. Tänk att få ha ett jobb. Listan är lång. Listan är lång. Men det här är en utmaning, tror jag, för oss här i väst. Det är en utmaning för oss här i Stockholm. För det är ett högt tempo och vi behöver stanna upp. Och jag tänker mig att just nu, fastän att pandemin inte är någonting positivt, så har vi möjlighet att stanna upp. Vare sig vi vill eller inte, så är det så att man måste stanna upp. Får du corona så är det karantän, punkt. Du ska vara hemma. Du kan inte ta det någon annanstans. Du kan inte hålla på och gå på fester och konserter och stå i kö med alla. Alltså det går inte. Livet har vänts upp och ner. Så varför inte stanna upp inför Guds närvaro och bara komma tillbaka till det som är centrum, tillbaka till det som är väsentligt, till Guds gåva till oss, livet. Det finns ett uttryck som kallas för FOMO. Vet inte om ni har hört det. Några ungdomar här. Det är ett typiskt ungdomsuttryck kanske, jag vet inte. FOMO. Fear of missing out. Fear of missing out. Alltså att du är rädd för att du ska gå miste om någonting. Åh, nästa match. Åh, jag måste dit. Nästa det här och nästa bästa. Och går jag miste om det, då skapar det ångest, och det kan jag se i mitt arbete med ungdomar och sociala medier. Och man tittar och man jämför sig. Åh, nu är hon på den resan och här sitter jag hemma. Fear of missing out, och det skapar en ångest. Det där är ingenting som jag tror Gud vill för oss eller har för oss. Det där är man-made, det är från människor, skapat av människor. Det är inte skapat av Gud. Det här är Guds ord. Stanna upp. Njut av det liv som Herren har gett dig. Det är en Guds gåva. när du dricker te. För mig är jag en tedrickare, jag njuter när jag dricker te. Bara kunna sitta, läsa min bok, lyssna på lite lovsång och en chokladbit till teet. Liksom. Det är wow, tänk att få kunna göra det. I ett land där det är fred. Där det, vi har så mycket, vi har så mycket. Så princip nummer ett skulle jag säga, stanna upp, njut av livet. Det är Guds gåva till dig. Och ha glädje i vardagen. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Måndag till fredag framförallt. Inte leva för helgen. Jag bodde ett tag i Frankrike och jag kommer ihåg, jag lärde mig så mycket, för det här kan de bättre än vi svenskar faktiskt. Det var liksom, ja, men mitt på en vardag, ja, vi samlas, vi ska ta ett glas vin och bara snacka, eller jag vet inte, gå och äta middag. Och där är ju vin en del av kulturen, så det är inte att de supar, utan det är en del av kulturen, det är ingen som blir full och så. Men man njöt på ett helt annat sätt. Och sen helgerna kunde de ta ut, flykta med familjen, och familjen är väldigt i centrum, väldigt viktig. En här kanske på min arbetsplats, åh, det är snart fredag, snart är det helg. Hur är det? Ja, det är snart fredag, så måndag, det är snart fredag. Men hallå, vad händer? Det är måndag, tisdag, onsdag. Vi är inte ens där, njut. Och det här har jag själv fått liksom brottas med, det här har jag tuggat på. Det här är inte ord som jag bara kastar ut, utan jag har fått leva det och jag försöker leva det fortfarande. Men om vi går vidare, så sista kapitlet i Predikaren, det finns 12 kapitel. Då har ändå kung Salomo en slutsats som han landar i, som jag skulle vilja stryka under också. Kapitel 12, vers 13 och 14, då står det så här. Detta är slutsatsen när allt blivit hört. Så när allt är sagt och gjort, han har gjort allt, han har byggt allt han vill, han har testat allt. När allt har blivit hört, frukta Herren och håll hans bud. Det hör alla människor till. Till Gud ska föra alla gärningar fram i domen med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont. Och jag vill lyfta fram vers 13. Så vad är slutsatsen? Vad är det vi kan luta oss mot? Vad är det vi kan stå på genom alla dagar, mitt i vardagen, i vårt postmoderna samhälle? Frukta Herren. Frukta Herren. Det hör alla människor till. Alla människor är kallade till att frukta Herren. Och vad betyder det här med att frukta Herren? Är det att vara rädd för Herren? Det är inte riktigt samma sak. Att frukta Herren, om man går till grundtexten i det hebreiska och översätter, så betyder det som att man respekterar starkt. Eller att man värdar, man avgudar, man hedrar, man lyfter upp någon och ger den så mycket värde. Det är att frukta Gud. Och jag tror att i vårt samhälle, att det ser ut lite som det gör, att det är så stressigt, det är för att vi har det som är motsatsen till Guds fruktan, människofruktan. Det är alldeles för mycket människofruktan i våra liv. Vi springer och vi gör saker och ting för att andra gör det. Vad skulle den och den säga om jag inte gjorde det? Den har ju det huset, då ska jag också skaffa mig ett sånt hus. Den renoverar, men då ska jag renovera. Den har den bilen, då ska jag ha ännu bättre. Och så håller man på, håller på, håller på. Och sociala medier gör det inte bättre heller. Och så sitter man och jämför sig. Istället för att ha en gudsfruktan. Vad är det som ska upphöjas i mitt liv egentligen? Vem är det jag ska frukta? Är det människan? Eller är det Gud som har skapat människan? Att hedra honom, skaparen av himmel och jord. Att respektera honom starkt. Respekterar jag Gud? Har du tänkt på det? Respekterar vi Gud? Vad är respekt? Jag brukar undervisa det för mina årskurs 7-er. det brukar vara ganska stökigt i årskurs, eller i sjuan, så då är det alltid respekt. Men vad betyder det? Att man lyssnar till, hedra, värdera. Gör jag det i mitt liv, då kommer det hjälpa mig att minska den här stressen, det här springandet, jagandet efter vinden. För jag har honom för ögonen, jag har inte världen för ögonen. Jag har hans rikes vilja för ögonen och inte vad en människas norm eller samhällets normer säger att jag ska leva utefter. Så princip nummer två skulle kunna vara Guds fruktan och att hålla Herrens bud. Det hör alla människor till. Det gör oss gott. Det gör oss väl. Det är inte att vi ska hålla bud bara för att vara robotar. Nu ska jag hålla Herrens bud. Utan för att jag respekterar Gud. Wow, jag har så mycket värd när jag kommer inför hans ansikte. Det är liksom Gud och lilla jag. Wow, att jag ens får komma i din närhet. Det är stort. Och där när vi skiftar perspektiv kan vi även se vad det är vi brister. Vad det är vi behöver göra om och göra nytt. Kanske finns det saker vi behöver lägga av med. Kanske är det saker på vår lista som vi behöver ta bort. Jag behöver inte göra allt det där. Det räcker med det här och det här. Om vi då drar paralleller till Jesu ord i Nya testamentet så ser vi ett sammanhang där Jesus står och samtalar och det är många skriftlärda kring honom. De vill liksom ställa honom lite mot väggen. Ska man betala, ge skatt till kejsaren eller till Gud? Vad är vad? Om uppståndelsen, finns uppståndelsen och det här och det? Som varje punkt ville de utmana Jesus kring och se vad han hade att säga. Och så är det en annan skriftlärd som går förbi där och hör hur Jesus samtalar och ger fantastiska svar, vilket han alltid gör. Och lockas liksom lite av det och stannar upp i Markus 12. Och så kommer den här skriftlärde personen fram till Jesus när han då har hört hur Jesus har samtalat med de här andra och hur han har besvarat deras frågor. Han kom fram till honom och frågade, vilket är det största av alla buden? Jesus svarade, hör Israel. Och här kan vi ta bort Israel och säga skärgårdskyrkan. Eller Farnas, du kan säga ditt namn. Hör och så ditt namn. Kan vi göra det som jag gör i skolan? Jag blev jättefrestad här. Okej, säg hör och säg alla sitt namn. På tre. 1, 2, 3. Hör. Underbart. Herren, vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Och sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Det här var Malin inne på lite förra veckan. Och jag upplever verkligen att Gud vill ta oss tillbaka till grunden någonstans. Och till vårat varför. Varför vi gör som vi gör. Men om vi backar bandet lite så finns det faktiskt paralleller till Gamla testamentet och Mose tid, exakt samma ord från femte Mosebok när då han ska uppmana den generationen, den nya generationen som har kommit. Det har gått 40 år i öknen. Första generationen har dött, nu är det en ny generation som kanske inte känner till Guds lagar och bud. Mose påminner dem, förmanar dem innan han själv går bort och Josua tar vid ledarskapet. Så femte Mosebok 6, vers 1 och sen vers 4-9 så står det så här i vers 1. Om vi börjar där. Dessa är de bud, stadgar och föreskrifter som Herren er Gud har befallt mig, alltså Mose, att lära er för att ni ska följa dem i det land dit ni drar för att ta det i besittning och för att du i hela ditt liv ska frukta Herren. Här har vi frukta Herren. I hela ditt liv ska frukta Herren, respektera Herren, värda Herren, avguda Herren. Din Gud, så att du håller alla hans stadgar och bud som jag ger dig, din son och din sonson. Så det berör inte bara mig, utan nästa generation och tredje generation. Vers 4-9. Och här kommer i princip nästan samma bibelvers, bibelord. Hör Israel, hör Skärgårdskyrkan. Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din kraft. Och sen fortsätter det. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn. Tala om dem när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig, när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand. De ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna, i ditt hus och på dina portar. Här går det lite längre och det täcker hela livet. Så det är inte bara älska Herren av hela ditt hjärta, själ, kraft, förstånd. Utan inskärp det hos dina barn, din familj. När du sitter, älska Herren. När du går på vägen, älska Herren. När du lägger dig, älska Herren. När du stiger upp, älska Herren. Bind dem som ett tecken på din hand, på din panna. Man kan skriva det, sätt upp det. Älska Herren. I bilen, älska Herren. Dörrposterna i ditt hus, dina portar, din lägenhet, ditt radhus, ditt hus. Älska Herren. Det är varje del av våra liv som vi är kallade till. Att älska Herren, frukta Herren, håll hans bud. Det är där vi får vårt varför. Det där är vårt utgångsläge som kommer bevara oss, beskydda oss ifrån det som stressar, det som stormar. Ska jag gå dit nu? Ska jag göra det där nu? Nu var det någon som ringde och sa att jag ska göra det här. Backa bandet, stanna upp, bli stilla. Älska Herren. På den platsen kan vi höra Gud tala också. På den platsen kan vi se klarare, vad är det jag ska tacka nej till? Varför gör jag det jag gör? Ens. Vet jag ens varför jag gör det här? Vad är syftet? Så princip nummer tre är då, älska Herren, älska din nästa. Och det utifrån den platsen där vi kan älska våra nästa. Det går inte i egen kraft. Det är på den platsen där vi kan älska oss själva. Och när vi älskar oss själva så respekterar vi oss själva också och kan säga nej. Där är min gräns, jag går inte över den. Och du går inte över den. Och vi bevarar våra gränser, vi bevarar vår frid och vår sinnesro. Så hur kan jag leva om vi går vidare? Ett hållbart, kristuscentrerat liv i ett postmodernt, stressigt samhälle. Ganska lång mening, lång fråga. Princip 1. Njut av livet. Stanna upp, njut av livet. Det är Guds gåva till dig. Nu är det pandemi som sagt. Vi kan stanna upp för att allting har stannat upp. Vare sig vi vill eller inte. Så varför inte passa på att ta den här tiden med Gud? Varför inte passa på att ta den här tiden och älska Herren? Och komma tillbaka till honom på nytt. Och låta honom förnya oss, förnya dig, förnya mig. Vi kanske har sprungit länge i egen kraft. Det finns knappt någon olja kvar. Stanna upp nu. Låt den helige Ande fylla dig med ny olja, med ny kraft. Och någonstans också lära oss att njuta av livet. Och inte ha den här FOMO, fear of missing out. Jag kommer ihåg vid ett tillfälle så började jag uppskatta duggregn. Det var helt otroligt. Ganska random. Jag bodde i Hagsätra på den tiden och så skulle jag, min lägenhet var där och så var det en ganska lång sträcka. Jag skulle till busshållplatsen, till jobbet. Varje dag gick jag den där eviga vägen fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och det var ju en process inom mig och Gud höll på att forma och liksom lära mig de här sakerna. Och mot slutet av min tid där i Hagsätra kom jag ihåg, vid ett tillfälle jag steg av bussen och så var en uppförsbacke. Och det var sån fantastiskt vacker, fin duggregn. Och så såg jag buskarna och jag bara gick och njöt. Och det var så behagligt på något sätt. Och det gick upp för mig att nu har det hänt något på min insida. Jag tror att det är inte omständigheterna där ute som har förändrats. Det är jag som har förändrats. Och jag brukar tänka också lite på tjuren Ferdinand. Hur han bara sätter sig och njuter av de här blommorna och bara, åh, livet är så vackert. Och det är det också. Det får vi inte glömma. Fastän att vi ser mycket, men det är inte bara en sida av ett mynt. Det finns ju två sidor i liv också. Princip 2, frukta Gud, håll hans bud. Och då kan man ställa sig frågan, fruktar jag verkligen Herren? Respekterar jag Gud? Vem är det jag avgudar? Är Gud avguda? Är Gud guden? Eller har någonting annat tagit Guds plats som gör att jag bara springer? Och så pandemin. Stopp! Stopp! Världen, stopp! Sluta spring! Sista principen, älska Herren, älska din nästa. Här behöver vi då veta vårat varför. Jag vill verkligen betona det, vårat varför. Varför gör vi som vi gör? Varför tackar jag ja till det här? Varför? Jag kanske behöver lära mig att säga nej mer. När jag var 18 år så tog jag studenten, jag är uppväxt på västkusten i Göteborg. Och så kom jag in på lärarhögskolan och skulle flytta till Stockholm då jag hade kommit in här och studera. Så vi flyttade hit. Och då var det, Stockholm, storstaden, wow, högt tempo. Det var ju puls och det var ju fantastiskt att vara här. Göteborg visserligen, det är andra största staden, men det är ganska litet. På 20 minuter kan man liksom ta sig över. Jag hoppas att ingen känner sig offended, men det är så jag upplever det i alla fall. Men när jag kom till Stockholm, jag bara, tunnelbana, vi har inte tunnelbana, vi har spårvagn, man kunde så här, promenera, ta bussen, cykla, tunnelbana, okej, vilket håll, och det var ju spring, och det var liksom, missar man 2 minuter, nästa, och så såg man folk som sprang, se upp för dörrarna, dörrarna stängs, vad är det som händer, vad är det här för liksom struktur på att leva, och då bodde vi i Tumba, skulle jag ta pendeltåget in mot T-centralen. På den tiden då var vi där nere, nu är ju allting, jag vet, annorlunda, men det finns en sträcka. Och då på morgonen var det som soldater nästan, knäpptyst. Man kunde höra hur alla bara, rast gick så här, blicken rakt fram, ingen ögonkontakt, ingen hälsa på någon. Ingen. Och jag liksom däremellan, i den här vågen, bara, wow, vad? Och den... Jag kunde verkligen känna av det tempot och den stressen. Sen när jag fyllde 20 så fick jag förmånen att flytta till södra Frankrike och studera mitt andra år språk i franska då, i Nice. Som var mitt bästa år på något sätt. Man kan säga att det var verkligen helt magiskt det året. Men det var också mycket och man gick mycket och gjorde mycket. Och i den vevan så var jag ganska aktiv i min hemförsamling och hade hand om ungdomar och vi spelade in några så här barnprogram på persiska som man liksom fick spela in på olika länder. Så vi flög ganska mycket och höll på Det var en väldigt aktiv tid kan jag säga. Tills jag fyllde, jag var 21, 21 och ett halvt, så började jag känna av mina ben. Jättemycket smärta. Bara, oh, det här är inte normalt. Och vid ett tillfälle var det så extremt att jag inte kunde gå. Så jag blev sängliggandes. Och då bodde vi i Tumba och jag kommer ihåg, då hade jag fyllt 22. Det är ganska tidigt i livet. Så jag ligger i min säng på mitt rum, på övervåningen i Tumba. Och beklagar mig själv. Så, vad är det som händer? Och gråter och fattar inte vad som pågår och tycker synd om mig själv. Och hade ont. Och det var väldigt, väldigt jobbigt. Det var det. Men i den situationen så var det som att jag kunde höra den helige ande ställa mig en fråga. Ofta är det på engelska, jag vet inte varför. Men då hörde jag, Fanas, if you never serve me again, will you still love me? Så Fanas, om du aldrig mer kommer tjäna mig igen, kommer du fortfarande älska mig? Det var världens käftsmäll. Och jag bara, storlipade. Och när man ligger, då är blicken uppåt. I was stuck. Jag var tvungen att blicka uppåt. Och där började min resa. En lång, lång, lång resa. Varför gör vi det vi gör? Är det för att vi älskar Herren? Är det det som är vår drivkraft? Eller är det för att människor ska... Eller bara att vi är vana vid att göra? Du är en aktiv person, du behöver röra på dig, du behöver ha massa bollar. Det är fantastiskt. Men att ha en sund balans i det. För det kan lätt spåra ur. Jag tänker att vi kan ta en lovsång och sen kommer jag leda oss lite i bön kring det här ordet.